Bengt Olsson läser sin egen bok, De dubbelt så bra.
Arvid. När jag vaknar faller ljuset från ett annat håll än det vanliga. Det är också svagare och gråare. Först blir jag arg över att jag vaknat så tidigt. Men sen minns jag varför och då blir jag gladare. Det dagas och fort går det. Allt börjar gnistra runt omkring mig. Solstrålarna leker med vattnet i spannen och det blir ett lustigt böljande ljus i taket. En spindelväv uppe vid bjälken träder fram ur skuggan. Flugorna kretsar omkring och tycks ibland stöta samman och surra ilsket åt varann innan de fortsätter sin färd. Jag tänker på alla varelser ute i skogen som just har vaknat från sin vila och börjar samla föda. Eller kanske sköter de sina ungar. Eller de sköter förstås båda sysslorna samtidigt. De har inget annat val. På andra sidan vägen hör jag hur Bella gnider sig mot plankorna. Det hörs som mjuka, lätta dunsar. Idag ska jag se på hennes juver om föletapparna har kommit. Då kan det ske när som helst. Men i så fall ska jag hålla det för mig själv. Pojkarna är oroliga för att jag ska bli den första som ser dem. De kommer att skvallra för farbror Jan. De tycks tro att upptäckten skulle göra fölet till mitt. Att det skulle skapa ett särskilt förbund mellan oss. Och då börjar jag också tänka på det viset. Jag vrider mig till rätta i halmen. Försöker peta undan ett grovt strå som stuckit mig i mellangärdet i flera nätter. Men som alltid lyckas gömma sig från mina fingrar när jag letar efter det. Ännu ljusare nu. Jag skulle kunna se strecken på bjälken om jag böjer mig nära. Men jag vill vänta lite längre. Jag ser på tidningsurklippen på väggen. Kavalleristen och mannen på cykeln. Jag känner till varje detalj. Knapparna och axelklaffarna. Det sneda bandet och alla de granna medaljerna. Som stora snöflingor mot den mörka uniformen. Jag minns när tant Eva gick bort till vedlåren och rotade. Nu ska du se, sa hon. Alla följde henne med blicken medan hon rumsterade om bland vedträna. De hörde ju att det var mig hon hade talat till. Alla undrade vad jag skulle få se. Sen kom hon tillbaka med ett häfte. Hon borstade det rent från damm och blåste på det. Här, sa hon. Jag stirrade på häftet. Jag förstod inte vad jag skulle göra med det. Kanske hittar du något som du vill sätta upp på väggen där ute, sa hon. Eftersom det kommer att bli ditt nya hem. Jag förstod fortfarande inte vad jag skulle göra. Men hon berättade att det är så man gör när man blir vuxen och får ett eget hem. Så var det för henne och Jan, sa hon. Man försöker göra det hemtrevligt för sig. Då väljer man ut något som man vill ha på väggen. Något som tål att ses på länge och som lockar till uppbyggliga tankar. Som deras almanacka med Josef i brunnen och Jesus vid Kapernaum. En hel månad kan man betrakta det, sa hon. Och man behöver inte byta ut almanackan varje år. De hade haft samma så länge hon kunde minnas. Det viktiga är att man byter så att det är rätt månad. Jag önskade att hon skulle sluta prata. Alla satt runt bordet, utom Elina som kröp omkring och lekte vid spisen. Ljudet av hennes små knän mot golvet, hur hon viskade och väste för sig själv. Redan visste hon att det var bäst att inte störa. Det var innan hon vann farbror Jans hjärta och blev hela familjens lilla prinsessa. Nu kan hon göra som hon vill. Alla ser på henne med glada ögon, den där blicken som betyder att allt i henne är förlåtet. Tant Eva sköt fram häftet mot mig och jag skulle alltså bläddra igenom det och välja något att ha på väggen. Det hade varit otacksamt av mig att neka. Pojkarna knep ihop munnarna och det syntes att de gärna hade sagt något spydigt men att de visste att de måste lägga band på sig. Och det var samma med farbror Jan. Alla tre var sprickfärdiga av spydigheter. Jag bläddrade i häftet. Jag försökte göra det så tyst jag kunde. Ändå lät det så högt. För varje bläddring var det som om spänningen steg. Först pekade jag på cykeln.